Då är ni välkomna till Flinke Rote, Bladet handbollspodd. Man kan säga att det är del 2 med Per Johansson. Fast nu har vi lagt människan bakom. Honom skiter vi nu och ska titta lite mer på VM. Och då är det som expert Per Johansson finns med oss. Som vanligt kan man väl säga. Han uppges ju ha ganska bra koll på damlagen här som ska spela handbolls-VM. Har du det eller?
Ja, det tror jag väl. I alla fall är många av alla de spelarna som jag till dagligdags följer, och så är det väl till slut det som kommer att avgöras. De spelarna, de har jag väl bra koll på. Så jag har inte så jättebra koll på alla lag, men det behövs ju inte heller, för de kommer ju inte komma någon vart ändå. Så att, nej, men det tycker jag väl. Jag vill uppdatera på ett bra sätt.
Flink ska bevaka detta mästerskapet. Kan du dra lite förutsättningar? Det är många lag som är med i det här mästerskapet, eller?
Det är ju för många lag numera, men det är 32 lag i 8 grupper med 4 i varje. De 3 första i varje grupp går vidare till mellanrunda, som vi säger i den här podden. Där slås man ju då ihop, så det blir 6 lag i 4 grupper. Och i sin tur de 2 bästa därifrån går till kvartsfinal. Så det är ju förutsättningarna. Det är hyfsat rent så. Det på det viset. Men det är ju inte många lag. Det blir ju som vanligt numera när det är VM, både på här och inte minst på damsidan. Så kommer det gå vidare några riktigt kassa gäng till mellanrundan. Det är ju lite mer tillspetsat på EM. Jag menar att ett här EM till exempel, så där bara, ja, det är inte så många lag som går vidare. Där kan man ju åka dit verkligen. Det här VM:et avgörs ju då i Tyskland och Nederländerna, med Nederländerna som, kan man säga, huvudland, för det är där semifinal och final avgörs. Och Sverige ska vi ju ta och spela ju alltså i Stuttgart och sen i Dortmund mellanrunda och kvartsfinal, och tar man sig då till finalhelgen så ska man till Rotterdam. Detta, Per, skulle ju vara ditt mästerskap. Nej, men du skulle ju vara, tanken var ju att det skulle vara väl en slutpunkt för din tid som förbundskapten för Nederländerna, men nu är det istället Henrik Signell som leder den ena världnationen. Vad känner du nu när det är några dagar kvar att inte stå där? Det var ju meningen.
Ja, det kunde ju definitivt varit en höjdpunkt skulle jag tro, och kanske en slutpunkt också. Men jag var ju väldigt trygg i det beslutet och visste ju vad konsekvenserna var om jag lämnade dem. För att det är klart att det vi höll på med då var ju OS ett steg, och sen ytterligare ett steg då var ju det här VM:et i Holland. Men jag känner inte någon speciellt just nu. Jag har ju fortfarande 3 holländska spelare i mitt lag i nyckelpositioner, och jag håller ju på spelarna hårt och den staben, och framförallt min tekniska chef som jag hade, Jeroen Bill, var ju liksom en jättefin människa att vara runt och gav mig jättemycket. Så att det är väl med det att jag håller på dem stenhårt egentligen, för att det var ju jag själv som valde att hoppa av, och det fanns ju inget liksom i det, utan det var ju ett eget beslut. Så att jag hoppas ju nu efter en drös med femteplatser att de kan få ta det här. Medalj är inte 100 på de tar, men för att de får spela en semifinal igen, det är väl det jag verkligen hoppas på då. Det är det jag känner.
Vi kör väl det vanliga upplägget, för då blir det en tydlig struktur för lyssnaren när det är så många grupper och lag, att vi kör grupp för grupp och stannar ju såklart till vid de stora lagen när vi går igenom grupperna, och inte minst Sverige, en djupdykning där. Jag vet inte om du ska klippa bort, men ska vi köra att vi inleder varannan grupp, du och jag, alltså, så att säga, vi sätter Per på spåret.
Det låter som en rimlig tanke.
Och då får vi bara liksom försöka sticka in när vi har några tankar eller frågor. Vem tar grupp A?
Det gör jag.
Jo.
Och då börjar vi med grupp A då, och där finns ju Danmark, som väl är favorit, Rumänien, Japan och Kroatien. Danmark, är de favoriter, Per?
Ja, de vinner ju den gruppen i stor stil. Men jag kan också fundera, det här är ju ändå en ganska rimlig grupp. Det här är ju ändå ett ganska bra lag som åker ut. Och jag kan, alltså, när jag ser lottningsstrukturen, när jag ser andra grupper med lag som knappt kan vet vilket håll de ska springa på, så här, det var ju inte så schysst sagt, men här har jag Rumänien att de åker ut faktiskt. Jag tror att Japan överraskar, och med Kroatien som är lite mer, har många, lite fler år tillsammans liksom, så att det här är ju den absolut jämnaste gruppen. Även den som Sverige är ju inte så, och där är ju Kuba klar. Vi kommer till den sen, men grupp A är ju den tuffaste, där Danmark är ju då överlägsna ändå. Men här ryker ju ett lag som gärna skulle fått vara i en mellanrunda för våran produkts skull, om man säger handbollen som produkt.
Vad säger du om Danmark, om vi stannar till vid dem redan här och nu? Vi såg dem, nu spelar vi in fredag, så att vi har sett ett genrep för deras del då när de mötte Sverige, och det såg ju väldigt bra ut för dansk del. Var står de? De har väl medalj, tror jag, i 4 eller 5 raka mästerskap, silver eller brons. De har inte nått hela vägen. Men
lottningsmallen ser ut, så har de Ungern emot i sin, och sen om de då klarar Holland, som jag tror de får möta, så går de ut i final. Så att jag har ju dem som ett finallag ofta, och det också. Men de har lite problem på mittsexpositioner, har de en hel del skador och gravida, och att även då Höjlund, som är en av deras absolut bästa spelare, är skadad. Höjlund är ju egentligen den stora jobbsposten för dem, även om de kan tycka mycket annat i Danmark, att det är så många borta, men det tror jag är den största jobbsposten. Sen har de ju fortfarande, de har ju mina Kristina Jörgensen och Elver, som spelar på en jättehög nivå, jättebra kant, jättebra målvakter, och är ju kompletta. Men mittfältspositionen är ju relativt svag, men jag har dem ju som finallag, så att så på den nivån tycker jag de bör vara, utan att det är en överraskning.
Helle Thomsen gör sitt första mästerskap som dansk förbundskapten. Hon ledde Sverige till den senaste medaljen i EM 2014. Vad har hon tagit över då efter Jesper Jensen, som har varit där i så många år? Vad säger du om Helle Thomsen?
Ja, jag har väl en ganska bra relation med henne. Jag känner henne inte så jättebra, men jag har ju både kommit före och efter henne i Bukarest några gånger om, och vi har väl haft lite utbyte nu också här under hösten, vintern, utifrån att hon har spelare i mitt lag då. Men en engagerad coach som har varit erfaren, har varit runt mycket. Det är hennes tredje landslag, så att hon är ju också danska, så att det finns väl en stark nationalist där också, att kunna göra någonting med det här gänget. Så det är okej. Hon har ju Bojana Popovic bredvid sig, som jag inte har så mycket för i och för sig, men som är ju, har ju enorm erfarenhet från både spela i Slagelse och i Champions League där och i Montenegro. Jag tror också kan bidra med en del saker som Balkantränare har, som ingen annan har. Jag har ju en Balkantränare hos mig, Oros Brega. Det är samma sak där, de har lite saker som vi, och det kan, om de kan hitta någonting de två ihop, så tror jag att det är en väldigt bra kombo.
Varför har du inte så mycket till övers för Bojana Popovic?
Nej, ja, det är bara, och så är det bra med det. Och så jag ändå konstaterar, tycker att hon är en duktig, att hon är en duktig tränare. Går vi, tar vi nästa grupp, som är din då, Johan.
Bara tillbaka Danmark förresten. Alltså att de ändå har Reinhardt går väl en kamp mot klockan fortfarande i mål, men de verkar ha det välbeställt. De är ju rätt så upptagna av det, Danmark. Kanske inte efter igår, när båda målvakterna storspelade. Kristensson, eller vad heter hon nu? Kristiansson? Ja, jag vet inte.
Kristensen heter de, men det är ju också en medial grej att man kan hänga upp sig på Reinhardt liksom, till absurdum. Men de har ju Milling och Kristensen är ju den, det är ju nästa stormålvakt, och hon var ju också All-Star team här för något år sedan, så liksom det är ju en överflödes förbannelse på något sätt liksom, men att man hockar upp sig. Men det är ju täckt med de två, så är det täckt. De kan ju ändå inte spela med tre målvakter, så att det kan de ju göra, men Kristensen är bäst, tycker jag. Jag tycker hon är den största talangen. Det var en spelare som vi ville ha, som inte valde oss. Det kan man också tycka mycket om. Så att på den nivån är hon ju då. Och vi tror att hon blir bäst i världen här inom några år.
EM, eller EM, vad säger jag, EM?
Vilket hjärnsläpp.
Jag vet varför jag sa det, för att jag skulle säga, men så ångrar jag mig, jag tänkte det behöver jag inte säga. Men Kristensson blev väl All-Star i EM.
Det blev hon. Det är ju ändå en bra målvakt då, tror jag, kan man tycka.
Ja.
Du,
grupp B, Ungern, Schweiz, Senegal, Iran. Det är inte den starkaste VM-gruppen man har sett i historien.
Nej, det är det ju inte. Tyskland slog Schweiz med 16 mål här igår. Ungern är ju klar favorit. Sen har ju Senegal inte så tokiga. Vi mötte dem för 5 år sedan i VM och vann med 3-4 mål. Det är ju väldigt många spelare som spelar i den franska ligan som härstammar från Senegal. Och jag har ju, det gjorde ju även Hatadou Sakho som jag har nu. Nu har ju hon bytt medborgarskap. Men de har ju Neon Bla, en spelare, en jättefin spelare som jag hade i Bukarest som är från Senegal. Och också bytt tillbaka så då, att man har eller använt det andra passet eller vad det nu gör. Så Senegal är ju klart tvåa där i ranking. Schweiz, ja, det var, hade vi ett annat år, det kan vara svårt att både skriva och uttala. Robin, var inte det du som hade svårt
Schweiz.
Med Schweiz?
Schweiz. Ja.
Och Iran har jag ju, tror jag, aldrig sett spela handboll, så det är svårt att uttala med om, men är väl en utvecklingsnation kan man säga då, så att ja, för att göra lång historia kort, så Danmark och Ungern känns ju ganska, det är ju inte ett jättevilt tips att tro att de kommer vidare härifrån den, vad det nu kallas, rundan,
mellanrunda gruppen ser ni, ja. Men vi återkommer till mellanrundan.
Vi var nöjda där med grupp B. Ja, det var vi väl. Grupp C också, jag tycker den ser rätt kul ut faktiskt. Alltså Tyskland, Serbien, Island, Uruguay. Tyskland kanske då givna favoriter, men där bakom, hur vad ser styrkeförhållandena ut?
Jag tror att den ser ut så som du läste lagarna. Tyskland, jag har ju evigt unga, ska jag inte säga, men Eva, så när ska de någon gång så måste de väl lyckas liksom. Jag tycker att de har haft bra lag och bra förutsättningar för att liksom kliva längre upp än den åttonde plats som de aldrig gör, men nu är det klart hemmaplan och stort intresse, förhoppningsvis så är de ju klara favoriter här. Serbien har ju fått tillbaka lite spelare från den äldre generationen som inte var med i landslagsdragarna, Svic var fortfarande med och några till, så att, men de är ju ändå inte på den nivån, spelade skapligt jämt mot Ungern igår i en match som Ungern var med 3-4 mål, såg jag. Klart tvåa, Island klart trea. Uruguay är ju också ett utvecklingsland kan man säga, så att ganska given ordning i den.
Island på damsidan, kan man säga någonting mer om dem, Per, eller har man liksom, för de är ju liksom inte alls som på här sidan med profiler och liksom den nivån. Finns det någon liksom isländsk spelare att hålla lite koll på?
Ja, det är väl hon, det har väl funnits en del i Sverige, vad hette hon som spelade, var det inte någon i Kristianstad, en isländska? Eller,
Andrea Jakobsen spelade, hon var ju lite landslags, Messi, hon har ju varit med i landslaget, men är hon den hetaste så är det kanske inte så mycket.
Nej, jag kan inte säga att jag har så bra koll på dem, men jag vet att de var ju i slutet av min landslagskarriär, så tyckte jag de hade någonting på gång där de verkligen kunde, ska vi spela upp mot dem i min sista landskamp bland annat, utan att det var liksom en jättechockartat sådär, så att, men jag har väl inte riktigt alls den liksom genomslagskraften som herrarna har haft. Det har de inte haft, och det är tyvärr då ganska anonymt lag med inte så många storskärmar.
Vi har väl i och för sig Heimisdotter, jag är ju en bekant i Skara här nu som tog SM-guld senast, som var bra, men jag har haft lite dålig, ja, vi har jättedålig koll på det isländska landslaget ska jag säga, men när jag bara läser här innantill så var hon med i någon bruttotrupp till VM 2023, EM 2024, men spelade inte i någon av turneringen. Det låter ju, hon är ju bra i svenska ligan, låter ju. Men hon kanske är med nu och kanske har blivit en stjärna i landslaget. Men annars låter det som att i så fall måste de vara ett rätt bra lag om hon inte ens har kommit med i en mästerskapstrupp. Men
dålig, det är också med svenska ligans kvalitet kan man säga också, Johan. Man ska också ställa det gentemot svenska damligans kvalitet då. Det var det.
Ja, absolut. Men med tanke på att, jag vet inte, Sverige slog väl Island. De har väl mötts i kval här nu de senaste åren, jag blandar ihop det. De har mött Färöarna också. Men det känns som de kan, Sverige kan slå Island med 20 bollar. Mm. Så de verkar ju, landslaget verkar inte så bra det isländska. Och då tycker jag att hon ändå borde platsa där. Men vi lämnar det. Och går vidare till grupp D. Montenegro, ditt gamla Montenegro, ja. Spanien, Färöarna, Paraguay. Paraguay, ett utvecklingsland. Är det ordet
ja,
för dagen?
Ja, det får man väl säga. Ja, det är det väl. Och sen Färöarna får ju ändå ihop det fantastiskt med den befolkningsmängden. Så de kan ju inte göra så mycket mer med de är inte heller det här den är, men har ju ändå en, jag tror att de ändå är i paritet med Island nu faktiskt, i kvalitet. Sen är jag ju väldigt oroad över spansk handboll, för att säga liksom, Posten Cup igår, hon låg under med 23-6 i paus liksom mot Norge då, som såklart är bäst i världen. Men jag är ju orolig för en del av de här ländernas utveckling också, att det är nästan så givet vilka de åtta kvartsfinallagen blir. Jag ser inte ens att det finns en risk att de här åtta ska ersättas av något annat. Och där är vi där Spanien som var en stormakt och Silmer gör i VM för 5 år sedan. Och, så Montenegro blir ju stora favoriter i den gruppen, även fast Spanien är där. Det är de ju, men det är de två som kommer att göra upp om det. Och sen är ju Färöarna ju bättre än Paraguay. Så att, i den ordningen då, Montenegro, Spanien, Färöarna, Paraguay. Tyskland, Montenegro går från det gänget av lag då.
Ska vi stanna lite vid Montenegro? Var står de idag med risk nu? Det blir lite så här, om vi pratar om de här lagen vi tror ska gå långt, så kommer vi ju in på din, hur du har tippat kanske rätt så långt fram. Men skit i det. Jag vill höra lite mer var Montenegro står idag. Det är en given kvartsfinalist, given topp 8 i världen. Men...
ja, det är det. Alltså, det är väl två ändar här då. Alltså den här gyllene generationen med Bulatovic och Jakovic och Rajcic och Mehmedovic, och den generationen, den är ju helt borta nu. Så nu är det ju den mellankategorin, de här som spelarna som knappt och torra bakom öronen när jag tog över, som ju nu idag är ju på en helt annan plats i sin karriär, alltså Jaukovic, Itana Gerbic, Tatjana Burnovic, Nina Bulatovic, alltså den generationen, det är ju de som driver det. Sen har man ju haft svårt att få fram ytterligare en sån här kull då, som ska komma och komplettera den årskullen nu då. Så att då, man går ju väldigt hårt, och Jelena Despotovic är där också, är också där, hon är lite äldre än de här jag nämnde, men man har ju en 7-8 spelare på en hög nivå. Man har ju Matija Pletikosic som spelar på Dravka, en jättefin spelare, fortfarande okej målvakter. Så man är tunna, och man har kapat lite grann, alltså seniorer och juniorer, där har man inte lika mycket påfyllnad, men ändå idag så räcker ju det till ett, tycker jag, att man är topp 8 i världen då. I stort sett samma lag som man hade när man mötte Sverige, när det nu var, måste ju varit för 2 år sedan då. Det är inte så stor skillnad. I Skandinavien då var det väl. Alltså i VM då. Sverige hade ju dem då. Men Sverige är ju alltid på deras, det är ju så det hänger ihop, det är så de placerar ut, så de är ju alltid på den sidan som Montenegro har. Det är ju alltid möten med dem. Till slut blir det ju då. Ja, det måste det bli. De är på samma sida. Men. Ja, det är de ju. Så ser det väl ut där.
Jag tänker, nu ändrar jag mig här igen mitt under avsnittet. Ja. Men vi fortsätter med grupperna, men jag tror att vi stannar till sen vid resten av de här topplagen när vi är inne i mellanrundan. Jag tror det blir lättare att hålla ihop det då in mot kvartsfinalerna.
Okej. Okay. Notera det. Grupp E, och där har vi ju hemmanationen då med Nederländerna, Österrike, Argentina och Egypten. Nederländerna.
Egypten är väl också lite utvecklingsland. Argentina, alltså jag har ju ett minne från, vi spelade ju vårt OS-kval med Holland i Malaga, jag tror jag det var. Och då hade vi Argentina i öppningsmatchen. Låg ändå under med 7-1 efter 8 minuter. Då vann vi den till slut ändå stort. Men de är faktiskt inte så dumma. De är ganska bra faktiskt. Och kan definitivt komma tvåa i den här gruppen. Österrike har ju Tisterman som förbundskapten. Varför sa jag det? Jo, för att hon är holländare, holländska. Argentina och Österrike ska ju vara tvåa här såklart. Och det är ju ingen tvekan om att Milan ska vara först. Men Argentina har tagit sig lite som på här sidan, att de liksom ändå har, som när de kom fram, och de kunde ändå störa lite. Så att ganska pikt har en 3-4 rätt bra och duktiga tjejer faktiskt som kan. Men i stora hela så är det ju Nederländerna först då.
Och så har vi grupp F. Där har vi Frankrike, Polen, Tunisien och Kina.
Med så mycket folk så hade man ju hoppats att Kina, och med den satsningen de ändå gör på handboll, så hade man ju hoppats att de skulle bli lite bättre. Men jag ser ingen utveckling där överhuvudtaget. Tunisien var ju, hade ju en grym spelare i Mona Chabat. Det är också många år sedan nu, men har ju varit på en skaplig nivå är det inte längre. Polen simmar omkring någonstans där 12-15, alltid norsk tränare. De är skapliga spelare ute i Europa, men kan ju inte konkurrera med Frankrike då, som ju är Frankrike såklart på alla sätt, och är ju också i någon form av liten generationsväxling nu kanske då, men det spelare ut och det spelare som har börjat pika liksom och som är på väg ner, man får ju ändå ihop. Estelle Minko är ju inte med, Glauser har inte spelat i Ferencvaros på rätt länge, varför vet jag inte. Man får ju ändå allt ihop. Det har ju Sara Buktit och Foppa på linjen som är ju ofantligt bra spelare och effektiva, och får allt ihop det på något sätt. Fortfarande bra målvakter trots att Glauser kanske, vad det nu är, något finns någon tvekan igen. Så det är ju en stor Nederländerna och Frankrike här är ju väldigt stora favoriter.
Grupp G, det är Sveriges grupp. Sverige, Brasilien, Tjeckien, Kuba. Kuba håller du som sist, och Sverige, ja, favoriter eller?
Det är ändå skönt att du vet att jag håller Kuba som sist. Men Kuba håller jag ju som sist då. Och det finns ju en anekdot där från när vi kvalade ut. Det måste vara 2007. Det var Tyskland, Kroatien, Kuba och Sverige i Leipzig. Och vi gick ju vidare då, väldigt sensationellt. Och sen var vi på en kubansk nattklubb med de kubanska spelarna och allihop. Och då köpte jag, då hade de smugglat med såna här, vad heter de här cigarrerna, de här exklusiva. Det borde du ta, Robin.
Jag har inte tittat för mig.
Alltså Havanna, okej. Okay.
De heter ju inte Havanna, det var i huvudstaden det.
Ja, jo, det vet jag.
Men då köpte jag såna cigarrer, och då la jag liksom betala 100 euro. Kommer ganska mycket, en sån hel låda sån. Och så där på vaknade jag bara, tänkte kanske inte var det bästa skulle jag gjort, för jag röker inte en cigarr. Men när vi flög hem sen så kostade en sån cigarr, tror jag, 30 euro. Så att det var väl 20 stycken i det paketet. Då var Kuba faktiskt ganska bra, även i det kvalet. Nu har de inte rosat marknaden på ganska länge. I övrigt är det en ganska käck grupp för Sverige. Jag tror att de gillar den, att det är ändå Brasilien med, har ju svårt med sin återväxt och vann ju VM för 12 år sedan nu. Det är ju, tiden går ju, men har ju min Bruno de Paula som är fantastisk, har ju Bistritas målvakt som har varit sensationellt bra i Champions League och några till, och är ju en tuff motståndare, absolut. Vi hade dem i OS, och det är inget man inte bara ställer av. Tjeckien är ju också inte heller så bra som för 2 år sedan när de gick till OS kvar, som var en stor grej för dem. Men min gamla assistent Tomas Alvatti som har dem nu som förbundskapten. Men det är ju ändå, det är en riktiga handbollsländer, och jag tror det är en bra grupp för Sverige att vara i, för att få lite riktiga matcher. Sverige, Brasilien, Tjeckien, Kuba i den ordningen, säger de.
Och sen har vi till sist grupp H, Norge, Angola, Sydkorea, Kazakstan.
Kazakstan har det kämpigt med sin handbollsutveckling. Vi har mött dem några gånger de senaste åren i VM med Holland, och de har det tufft. Sydkorea var ju, säger man ju alltid, eller pratar man alltid som ett hot, har ju, hade ju Onhi i mitt lag förra året, en gudamerådad handbollsspelare, spelar inte i landslaget längre, var ju deras kapten. Men det är ju en motståndare som kan vara lurig. Angola också lurig motståndare, har ju, kan alltid vara mot alla lag egentligen. Nu är ju problemet att de ställs mot Norge, så att det blir ju Norge som vinner den, och en Jag tror Angola kommer två, Sydkorea tre och Kazakstan fyra. Det är i alla fall tre OS-lag där i den gruppen.
Mm, mm.
Det var ju OS i Paris sist.
Mm. Om vi då tittar vidare här, för då är vi ju framme vid mellanrundorna och ska slå ihop A och B och C och D och så vidare. Om vi då har vi ju pratat om alltså den mellanrunda grupp 1 är ju då A och B, och där vi väl snackar Danmark, Ungern framförallt som ska vara. Så kommer det ju bli i de flesta av de här mellanrunda grupperna att det är två lag, för som du var inne på att det är åtta lag som är bättre än de andra. Ungern, vi stannar ju till vid Danmark så det behöver vi kanske inte prata så mycket mer om, utan men Ungern då, va, de har du ju såklart koll på, som tog brons för ett år sedan på sitt hemma-EM. Det var ju där, då kom ju medaljen och de här barnstjärnorna som du brukar kalla dem, den gyllene årgångarna, fick en träff. Såklart hjälpt av hemmaplan, inte på något konstigt sätt, men av stödet menar jag. Vad har vi Ungern nu då och i detta VM?
Ja, men alltså det var väl äntligen att de tog en medalj, och jag hävdar ju fortfarande att man har ju jag tycker ju med alla de enorma framgångar som man hade på kadett- och juniormästerskap så trattades ju inte ut speciellt mycket, men man har ju tre otroligt fina spelare på 9 meter, Petra Schimon, Petra Vamors och Klöjbjer då, som är ju riktigt bra. Man har Kutsura, en hårdskjutande vänsternia också, som är riktigt duktig tycker jag. Ställt till mycket problem för oss när vi har mött dem. Och sen har de Albeck, en vänsternia som spelar i Metz. De har ju en 5 spelare som spelar på en väldigt hög nivå. Bra kanter. Absolut internationellt gångbara kanter på båda sidor. Jag har en av mina målvakter, Sofie Chemerey, var ju fantastisk när han tog silver och varit bra hos mig, eller brons förra året, varit bra hos mig nu också. Lite tunt på linjespelarpositionerna, har de lite fighters, men ingen som sticker ut så mycket. Men nej, men alltså det är ju ett, det är ett givet kvartsfinallag, och sen kommer man ju att stöta på där Nederländerna eller Frankrike, och ja, det är lill chans på semi, men kanske lite vilsna nu när de inte är i sitt eget land och spelar. Men en bra ungersk generation i bra ålder, får jag säga.
Grupp 2 då i mellanrundan, som du har tippat då Per, så är det ju Tyskland, Serbien, Island, Montenegro, Spanien, Färöarna. Inga hot där heller mot de två översta, eller?
Nej, ja, alltså Serbien och Spanien såklart utmanar ju Montenegro, men jag tror inte att de är tillräckligt bra. Det kan ju vara ett Balkanderby där som kan gå hur som helst, som ju kan göra att Serbien kan knipa den platsen, om nu Spanien är så svaga som de visar igår. Det tror jag i och för sig inte att de är. Jag tror att de också kan vara med om den kampen där. Men så det är ju, det är väl tre lag som kan ta den här platsen bakom Tyskland, och det tror jag blir Montenegro. Så det är ju, den är inte helt stängd, det är den inte, men jag tror att det blir så här.
Och sen har vi mellangrupp 3 med framförallt då Nederländerna och Frankrike.
Ja, gissar jag. Det finns ju inget som hotar, och det är klart att om man nu ser på de två länderna, så vet ju de också om att det blir Danmark eller Ungern som de kommer att paras ihop med i kvartarna. Och det är klart att vinna den gruppen, då får man Ungern förmodligen. Förlorar man den så får man ju då Danmark. Så att det är ju egentligen kampen om att vinna där som väl avgör nog för båda lagarna. För att om man hamnar på den sidan så är ju vägen fram lättare då. Så att ja.
Var står Nederländerna nu då? Vad betyder det med hemma?
Ja, det tror jag ju betyder mycket. De har ju en bra biljettförsäljning också, ska ju spela i Ohoj där i Rotterdam, och spela i hemma, och historiskt sett ganska stor betydelse. De är ju också, om vi pratar om Montenegro, att den här gyllene generationen är över, så är ju det här de sista resterna från den gyllene generationen. Nästan alla har ju lämnat in. Nu är det ju Polman och Abbings som är kvar, kan man säga. Mallerstein är ju inte riktigt, hon har lite, några fler år tror jag då kvar, men sen är den generationen över. Det, och de däremot har en ganska bra påfyllnad med Judith van der Helm och några till som ändå, där finns det ju på sikt, lite tidigare för några av dem, men har inte alls den så att säga den tyngden på de här erfarna spelarna längre. Både Polman och Abbing är ju i slutet av sin karriär, ska ju också sluta spela handboll efter den här säsongen, så att även om man kan vrida ur, om Signell kan vrida ur någonting till ur det laget, för det måste han göra. Och krasset är det så att de behöver slå Danmark, de behöver göra en liksom sån här toppmatch, då tar de sig till CM. Och det är ju egentligen det läget som vi har haft, jag hade under mina år också. Nu hade vi Danmark i OS, men vi har ju gått emot Frankrike, Norge och Danmark, och det har varit en liten förbannelse på det att aldrig kunnat hamna på andra sidan, när man kanske skulle fått de matcherna mot Tyskland eller Sverige eller Ungern eller Montenegro. Och det, och nu har man ju det igen. Man har ju en stentuff lottning för att vara hemma, för att vara hemmanation. Så det, men någon gång måste man ju slå de stora också, och det kanske är dags nu då. Men det blir ju förmodligen mot Danmark. Förhoppningsvis då att man kan vinna sin grupp mot Frankrike och kanske få Ungern. Då har man ju en jättefin väg fram till finalen i så fall.
Men du, vad jag skulle vilja säga att Nederländerna är nog den världsnation då, nu när de ska ha VM, som har den sämsta lottningen. Det där brukar ju världsnationer fixa till. Alltså om man räknar bland de som har varit första sidan, vilket Nederländerna var här nu. Jag tror inte att någon världsnation har haft en så tuff väg fram någon gång. Nu delar de ju den med Tyskland, som har den här lättare halvan som Sverige också är på. Vi kan komma in mer på det sen. Hur har det kunnat bli så här? De är inte så vana vid att arrangera, och den här liksom storpolitiken, höll på sig, eller de smarta dragen. Har de varit naiva här, Nederländerna? Gjort någon miss eller?
Nej, men lottningarna sedan några år tillbaka, det bestäms ju vi. Det är de stora nationerna som bestämmer det. Så har det ju varit under några år, så att man liksom, det förs ju vid ritbordet så att säga. Så det behöver ju inte dra en vända till med, men så är det ju fortsatt. Sen är ju inte, på något sätt så är ju inte Holland med i den innersta cirkeln. Man är inte lika starka internationellt, man har inte samma status, man kanske inte heller är så intresserad av att gå med i det, är det en större, det vet jag inte. Däremot kan man ju säga att Holland, om man tittar på de senaste 10 åren, så är det ju ett av de länderna som har haft mest överlägset mest medaljer. Det är väl bara Norge och Frankrike som kan konkurrera i det, och kanske Danmark nu då, så att, men de har ingen påverkan tror jag. Och sen tror jag inte de är nog både ärliga och naiva det här också, så att jag tror inte de har riktigt koll på vad som pågår i kulisserna för det här skapandet av de här lottningsmallarna, som inte är lottningar längre, utan det är förutbestämt. Och det är ju något fint i det kanske då istället.
Ja, när vi tittar på Nederländerna, ja. Att de
ja,
inte...
ja, jag menar det. Det är ju att det är så. Ja.
Sveriges avslutande mellanrundegrupp där då, då är det ju, ja, det är framförallt Norge som väntar där. Har man någon chans liksom att ta den där gruppsegern?
Alltså Sverige är ju ett av de lagarna som har slått Norge tidigt i mästerskaperna förut. Jag tror de har gjort det 2 gånger till och med. Gjorde det i OS-bandet. Sen det är klart, ska man inte dra för stora växlar på vad man såg igår, men ser man det man såg igår och man upprepar en sån prestation mot Brasilien exempelvis, så klart man kan man ju åka på en mina som man ju gjorde förra året i EM exempelvis. Så att det är ju inte självklart att man kommer till den matchen. Där finns det ju ändå några utmanare, Brasilien, Angola framför allt, som en dålig dag skulle kunna slå Sverige. Jag har svårt att se att Sverige ska rubba Norge i en direkt avgörande match. Väldigt svårt. Jag hade också i OS såg också det som svårt. Men jag ser det som svårare nu. Ja.
Vad säger du om Sveriges väg fram då, Flink? Den ser ju gynnsam ut.
Ja, jag menade ju, eller har tänkt att förutsatt att Anna Lagerqvist och Jenny Karlsson blir friska och visar bra form, vilket man verkligen kan ifrågasätta med tanke på att det kommer gå 5-6 veckor sen Karlsson spelade match senast och kanske 3-4 veckor innan Lagerqvist senast spelade. Och att de lär inte bli klara. Jag tror Jenny Karlsson är nog inte med från i huvudrunda. Så har jag ändå tänkt att på pappret har man ju i så fall ett bättre lag ändå, om du tänker att Lagerqvist och Karlsson blir i hyfsad form. Och man tittar på lottningen också. Att, ja, men jag var inne så här på att det, ja, och de jagar ju den här medaljen. Några spelare har ju varit med så länge så att de har både en och två medaljer från 2010 och 2014. Men att det är någonstans det här laget och Axnér, den här generationen under Axnér, som att de ska ta den här medaljen. De blir ju verkligen äldre och äldre, det blir alla, men de börjar komma upp i åren. Att det är ny eller aldrig nästan. Jag vet inte riktigt, håller du med om det, Per? Du tycker att det har varit lägen tidigare också. Vi ska ju komma ihåg att i EM senast så saknades ju Anna Lagerqvist framförallt, och nog någon mer.
Ja, som det gjorde hon ju OS också samtidigt. Så att
det gjorde hon,
kan man ju säga. Ja, men jag har samma, alltså man är, på pappret har man ju samma chans med vägen fram, så att säga. Alltså, vad är det emot då? Det är ju lag som man definitivt då kan slå. Sen så den här generationen med Bunsen, Roberts, Linn, Hagman, Lagerqvist, den tar ju slut någon gång. Och det gör den väl snart. Den gör den väl kanske. Det kan ju vara det sista mästerskapet som många av de här spelar. Men samtidigt kan man ju säga att man har ju varit jävligt fram. För mig har ju de här varit extremt framgångsrika med 4-4-5-5. Liksom. För mig är ju det nästan att kunnat vritt ut så mycket som det har kunnat. Och jag ställer mig ju inte i den liksom kritiken som kan finnas mot dem, att det har varit ja, att de aldrig lyckats. Jag tycker verkligen att det här landslaget har lyckats. Sen har man inte fått en medalj, det har man inte gjort, men man har fått ut väldigt mycket. Jag är också lite, jag gillar inte det jag såg igår. Håglösheten, inte den här energin, kanske har med annat att göra. Det gillar jag inte, det jag såg. Det är klart jag är orolig för spelare som Anna, som för klubbens räkning också, om hon kommer tillbaka där inte. Jenny också har varit borta en hel del. Blir det någonting av Kupang eller inte, liksom den här liksom råtalangen, vad blir det av det egentligen? Så det finns ju kanske fler frågetecken den här gången som du var inne på kring Sveriges trupp än vad det funnits tidigare. Alltså, tidigare har liksom det varit homogent och varit klart, de här som kör. Nu spretar du lite till höger och vänster här. Men det behöver ju inte innebära att de inte får ihop det till slut. Men lite skakigare känns det just nu.
Ja, och som sagt, nu spelar sig detta in mellan de här två genrepen. När folk lyssnar på det här så kan de ju ha studsat tillbaka. Det har vi ju sett förr i sån här två genrep. Så det ena laget är svaga i den första matchen och så tvärtom. Men det var ju så mycket som fallerade igår, tycker jag. Och sen nu har de ju då det, i natt här valde de ju att ta in Amelia Lundbäck då, som, ja, hon har en landskamp tidigare bara. Hon var ju med i bruttotruppen, för att det är ju klart då att Anna Lagerqvist och Jenny Karlsson kommer inte att spela det här andra genrepet. Det vet ni ju nu, ni som lyssnar. Men sen har Tyra Axnér missade ju första genrepet, men skulle nog kunna träna idag, trodde de. Men alltså, Axnér har ju, det är lite konstigt att de inte har fler spelare på plats från början. För han berättade igår när jag pratade med honom efter matchen att de har ju liksom fått gå för tungt på vissa spelare, till och med på träning då, när de ska nöta vissa grejer, att framförallt Emma Lindqvist och Jamina Roberts. Jag är lite förvånad. Jag kan förstå det här med bara två målvakter som är med. Det är ju inte en del av detta problemet, men hållit nere det då på liksom, det är 16 spelare som skulle ses till lägret, och så har de en utvecklingsspelare i Van Kerkvård, men hon är högernia, och det har de ju två stycken vänsterhänta högernia plus Emma Lindqvist normalt sett, om inte hon ska gå så mycket mittnia. Så att 16 spelare, du kan alltså ha 18 spelare i VM, men de hade tänkt att bara åka med 16. Nu tror jag att det blir med de här skadorna och så, så tror jag att de kanske kommer åka med någon mer och ändra sig där. Jag tycker att han jag vet inte, jag tycker det är lite märkligt att man inte har fler spelare på plats. Sen vet jag också det här att det kan skapa en oro och det är bättre att hålla det tajt för, men i det här fallet spelare 17-18, det skulle ju vara spelare som vet att de inte liksom egentligen skulle vara med i VM. De slåss inte om en plats in i det sista. Han har ju gjort tvärtom, gjorde han ju i början på ett par mästerskap då det var en audition ända fram till man skulle åka till mästerskapet, och då bestämdes det vilka 16 som skulle åka med av 18 spelare, och man petade två. Sen blev väl inte det så bra, så att nu har de ju ändå, som du sa, de har gjort resultat i alla mästerskapen, får man ju lov att säga. Men jag gillar inte heller det här fokuset som blir på de skadade spelarna. Och när ska de in? Jag vet att jag kommer skriva mycket om detta, och hur många ska man skriva in? Ska du hålla en plats öppen? När blir Jenny Karlsson och Lagqvist klara? Ska man våga? Man börjar mot Tjeckien, ska man klara av såklart. Kuba ska man ju ställa av hur lätt som helst, och sen är det Brasilien. Ska du spara spelare? Men det är också, jag minns Jamina Roberts kom med en fotstukning till EM, stod väl över, om det var båda genrepen, men hon hade ju ändå spelat fram till dagarna innan de skulle samlas. Här är spelare, Lagerqvist, Jenny Karlsson, de ska alltså gå in antingen mot Brasilien eller in i huvudrundan, men när de inte har spelat handboll alls på 4-6 veckor. Så att mycket som är stökigt, som jag tror att, och nu vill jag vara tidig med att säga detta, och det kanske, men om det inte skulle bli så bra, så tror jag att det kommer att bli mycket snack om att det blev för mycket snack om skadade och tveksamma spelare, att det har stört i truppen. Men det är ju bara en spådom från någon från utsidan, långt från mig där. Vad säger du i det ämnet, Per, om du skulle, du som ändå har varit på insidan, hållit på med spelare, skadade spelare och vänta in spelare och så vidare?
Jag tror att det man får beakta också, som är svårt från utsidan, det är ju att det är inte bara ha med spelare heller, utan det handlar ju om att du vill ju ha en viss kvalitet på de spelarna som är med och runt dig. Och då kan man väl, det kanske kan vara en parameter att man inte tycker att man har tillräckligt många kvalificerade spelare för att vara med i ett sånt här sammanhang för att matcha upp mot ett mästerskap.
Men det tror jag att du har en jättepoäng. Detta är ju en tydlig, om jag ska liksom förstå Axnér, att det blir ju ganska uppenbart att Axnér inte tycker att de här spelarna, han är beredd att vänta så länge på Jenny Karlsson, att det är en svag återväxt, att det finns inte, de är i en klass för sig, de här spelarna, att det är för ett stort hopp sen, för att konkurrensen är för dålig helt enkelt underifrån, eller vad man ska säga.
Så skulle, det vet jag inte då, men så skulle jag ju kunna tro att en av anledningarna är att det är precis så som du sa. Sen så, ja, vad ska jag säga mer? Så det här är ju en, det här är ju inte en, alltså jag hade ju exempelvis Fodor Schenge som blev uttagen till ungerska landslaget och kom, hon var inte heller med de två sista matcherna, och hon kom till landslaget och hon kunde inte prestera, och hon blev hemskickad då, för att då hade hon dem någon annan, så liksom gjorde de klart det direkt. Även om Schenge kanske varit den bästa vänstersexan i Champions League så här långt, så hade de ingen tid att vänta på henne, utan då ville de direkt göra, nej, vi kan inte vänta på dig i 2-3 veckor, då tar vi in, då valde man så. Men det är ju förmodligen, då väljer man på att det är en spelare som kan hoppa in som, ja, så det är också så här, vem är det som ska ersätta de här sen? Vem ska ersätta Lagqvist? Du har ändå på plats Löfqvist, vad har vi med Linn och mer,
och Mattias Holmberg in,
ja, och liksom, ja, vem mer liksom? Det finns ju liksom, vem ska ta den? Alltså på 9 meter, hon går jättebra i Bajamare, Lundqvist, och Lundberg är jätteglad för liksom, men det, liksom, det är ju ett hopp ner, det är ganska långt ner liksom, på något sätt, och då Sen det här med att man får klara av belastning och annat, det får man ju lösa, inte får man ju ställa om träning. Det är väl inte det största problemet. Och så jävla hårt, de har ju ändå 6-9 som man kan spela med. Då får man spela med 2 vänsterhänta i perioder då, bara för att överleva vissa träningsmatcher. Det går väl att lösa, och ändå 6-9 som man kan använda. Det kan även lyfta ut och Alebi på 9 meter också om det skulle behövas liksom i någon kortare period. Jag tror att det är mer är att det finns att återväxten är inte tillräckligt bra och det finns inte tillräckligt många som pockar på. Och då blir det så här att man väntar. Det är klart att jag menar, sån som, hade jag varit tränare, sån som Anna Lagqvist, skulle jag ju kunna väntat med fram till en semifinal och spela exempelvis.
Ja.
Alltså, som, det som, ja.
Ja, men det Lagerqvist, det köper jag för, och den positionen, för där har de ju också täckning. Jag är mer orolig för Jenny Karlssons där, för då är det egentligen Emma Lindqvist som då ska vara mitt nya. Känslan är ändå, när man såg igår, nu vet vi inte hur det har sett ut på lördag, men att Kupang, Kylberg tar ju inte, du kan räkna, det är debutant så, hon har sina spetsegenskaper, men Kupang måste ju leverera, annars så vill man ju nästan att kanske Emma Lindqvist fortfarande är den bästa högernöjan i så fall. Och så har du inte där, och då ska du ha in Jamina Robert som mitt nya, vilket hon inte vill helst. Hon vill spela vänster nya. Och så du tar ner, och så du Kristin Thorleifs dotter som de ju då hoppas ändå ska väl kanske, men hon räknas ju inte så mycket som en nymetspelare framåt, även hon spelade en hel del igår. Så att det är inte balansen, pusslet känns lite svajigt på 9 meter.
Det gör det. Samtidigt så är en sån som Thorleifs dotter, spelar ju jättemycket i Champions League och i Debrecen. Man har ju också en bakgrund med att hon skjuter lite för mycket i fel lägen och i de småklubbarna som hon har varit i Danmark framförallt då. Men i Debrecen har de ju boxat in henne mycket mer, och hon är där, hon tycker hon är riktigt, riktigt bra. Men sen är det ju vägen längre när man kommer till ett annat lag. Det är ju en annan sammansättning av spelare, att hon ska göra samma saker där. Men det finns ju en enorm potential i henne om man bara kan liksom hålla in henne lite grann. Sen är det ju krasst, det är ju så här att om vi tycker att Jyraks ner och Nina Kupang är våra framtid, då får ju de börja levereras då, för nu är de ju liksom ändå, de är unga, då krävs det ju att de kan leverera och sen bygga det då med, såklart med Emma Lindqvist, med Jamina Roberts och förhoppningsvis Jenny Karlsson då. Men våra unga spelare, nu är det ju dags om Sverige ska någonstans, annars kommer man ingenstans. Så kraven är ju lite högre bra, och Tyra är ju en supertuff miljö i Metz, strikt system, bra utbildning tror jag, hård skola är det, men liksom har också gjort fina insatser i Champions League, men väldigt mycket upp och ner då. Så det är ju också vad vi sett, alltså vi har ju trott så mycket på de här två, men det måste vara dags nu, så säger vi om det då.
Ja, för det, och det pratar Jamina Roberts också om, att vi har ingen Henny Reistad och sådär, utan det måste vara kollektivet. Thomas Axner pratar också om att han menar att, och det är ju förutsatt att de är friska då, men att han tycker att spelare utanför start sexan, alltså spelare, vad säger man då, 7-12 eller vad man nu säger, är bättre nu, som sätter lite mer press, alltså att de ska ha fått till lite bredd. Den såg vi inte i första genrepet. Det
gjorde vi ju definitivt inte. De var inte Kyra med heller, men liksom, det är så det måste vara med en återväxt. Vi kan inte bara prata om spelare liksom, för att Sverige ska ta nästa steg så måste ju Axner och Kupang kliva fram. Det är liksom, annars blir det ju ingenting. Annars blir det ju inte att man kan befästa sin position eller att man kan vara med och konkurrera med den. Det går det ju inte.
Nej.
Vad säger du? Och det är ju det intressanta. Det är ju inte så mycket vem som ska in istället för Jenny Karlsson, inte hon kommer att spela. Tyvärr, det är inte så, för det är ingen som kan komma in och bidra med de grejerna som de som är i den initiala truppen kan göra. Jag tror att vi kommer tillbaka till det också, det faktumet att det är så. Därför kommer han hellre att spela med färre spelare i ett mästerskap än att lägga till någon som kan vara med i rotationen då, tror jag.
Ja, men då gäller det att de kliver fram.
Det gör det.
Vad säger du om, du har ju ankoll på dina tre svenskor igår, hur formen där, nu har vi pratat Anna Lagqvist, om vi bortser från henne då, som tydligen var ju kanske i sitt bästa jag här innan den här fotskadan för ett par veckor sedan, men snart 3 veckor sedan, men vad säger du om Lindblom?
Alltså Lagqvist är helt fantastiskt, och Linn växer ju mer och mer in i rollen. Det är klart, det är inte så lätt att stå i skuggan av Kari Bratzak liksom. Det är inte det. när man väl får chans. Nu får hon ju mer tid, Linn, i båda ändar. Hon får längre koppel av mig, och det är klart att hon utvecklas, och det och kommer ju bli jättebra. De här två har ju hanterat Kari Bratzas roll väldigt, väldigt bra så här långt. Hagman kom ju till Djör på grund mycket av då att Victoria Lukas blev gravid, men har ju, jag har ju känt henne i halva hennes liv, och liksom hur hon har tagit tag i sin fysik och hur mogen hon har blivit, och hon är som människa och spelar, så hon har ju också varit otroligt bra, och jag är jätteglad att jag värvade henne liksom, att jag valde på henne. Det var inte självklart att jag skulle ta henne dit, men jag ville ha någon jag kände som var lite äldre och rutinerad, och hon har ju verkligen gjort sin resa på många sätt och är ju, jag är supernöjd med henne. Jag är jättenöjd med alla tre svenskarna på olika sätt. Jättenöjd så här långt. I en till fantastisk höst som vi har haft, så har ju de spelat stora roller i den fantastiska hösten som vi har haft. Så det har verkligen varit otroligt kul att se dem. Också på grund av att lite grann då, såklart, de är svenskar, att jag har valt att ta dit dem för att de är, inte för att de är svenskar, men för att jag tycker att de är bra människor och bra handbollsspelare.
Mm.
Det känns bra.
Så då har vi ju Sverige och Norge vidare från den fjärde gruppen till slut ändå, eller hur Per? Och
så blir det.
Då är vi ju framme vid kvartsfinalerna, och då blir det ju, om vi nu utgår från så som det är att Norge vinner den här fjärde mellanrundagruppen, så har vi alltså kvartsfinaler som är mellan Danmark och Nederländerna, Tyskland, Sverige, och så möter Frankrike Ungern, och Norge möter Montenegro.
Ja.
Hur slutar de där?
Ja, men där blir det väl då Tyskland som blir det här fjärde laget. Det blir ju alltid ett fjärde lag. Det var Montenegro 2022, sen var det mer, det var Ungern 23. Det var liksom, det kommer ju alltid, ett lag, och Sverige var där någon gång också liksom, såklart, va. Då är det Tyskland som tar det. Och möter Danmark då i semi, och så blir det Norge Frankrike i den andra semin då, så då det är väl så det kommer att bli förmodligen.
Du tror att Tyskland slår Sverige? Sverige har haft lätt på Tyskland, kan man ju ändå säga.
Ja, det gör jag ju då. I det här skenet så tror jag ju det. Det är ganska uppenbart att jag tror det, med att jag säger att de går till semi.
Ja, ja. Så att, då... Men Tyskland har ju hemmaplan då ju, med kanske en 10-12 tusen i ryggen också.
Ja, jag tror det. Alltså det blir, att det blir så. Jag tror inte Sverige når hela vägen fram den här gången, som de har gjort många gånger förut.
Nej. För samtidigt så är det ju, vi ska ju betona då, tillbaka lite till lottningen, alltså vilken skillnad det är på de här två halvorna som har blivit. Där då Tyskland, eller ja, Tyskland alltså behöver slå ut Sverige, eller ja, säga att Sverige skulle slå ut, ja. Om vi jämför till exempel på den andra sidan, ja, det blev kanske snorigt, men eftersom du nu valde eller tror på Tyskland, så det var därför jag blev lite hackig där. Men ta då Frankrike till exempel, som ska, för att nå fram till en final, så ska de slå ut Ungern och Norge för att ens nå final, om vi nu tror att det går som vi om det går som vi tror. Så då för ena halvan är alltså Danmark, Ungern, Nederländerna och Frankrike. Och så på vår halva då Sverige, så är det Norge, Sverige, Montenegro, Tyskland. Det är ju ja, det är en enorm skillnad.
Ja.
Men ja, vilken semifinal ska vi börja med? Ska vi börja med Norge och Frankrike är ju den mest kittlande då, om jag har hängt med era, eller ditt tips Per. Är det, var står de länderna nu? Är de fortfarande liksom så att det blir rysat tajt?
Ja, de utmanas ju rejält av Danmark, om vi skulle säga, det är väl de tre lagarna, men jag tror att Norge är starkare nu. Jag tror att de vinner den. Och jag tror att Danmark är starkare än ja, då är de ju inte ens i Tyskland längre, för då är de i Holland och spelar. De är starkare än Tyskland då. Så att det blir brons mellan Tyskland och Frankrike i final, men Norge och Danmark. Och där Tyskland då får nöja sig med en fjärde plats. där Frankrike tar brons och där Norge tar guld och där Danmark tar silver. Det är ju så det förmodligen blir.
Norge har vi, nu har vi dratt fram Norge till en ny guldmedalj. Vad kan du säga om norska laget då? Det är ju...
Ja, jag tror ju att de har ju, Kari Bratzett är ju inte med exempelvis. Det är ju en jobbpost för dem, men den löser de med tre andra som får göra det jobbet. Målvaktssidan ser ju fortfarande bra ut. Habila Kanter, de har Reistad, de har ju systrarna Deila, Live och Tale heter de. Och Breistöl som jag har i Djör också. De har ju liksom en 5-6-9 som de kan rotera på som är. Och Veronica Christiansen är ju fortfarande, har varit väldigt bra hos mig. Hon spelar hos mig också. I Djör har varit gjort en jättebra höst efter två ganska täta barnafödslar. Så de är ju det laget och de förlorar lite profiler hit och dit, men liksom de hittar alltid någon. Det kommer att vara någon som slår igenom under mästerskapet som vi har knappt hört talas om. Det blir nog tyvärr, kan man säga, samma visa igen. Ja, inte tyvärr för dem, men det blir nog så.
Även med ny förbundskapten, va? Det är väl hans första mästerskap?
Ja. Ganska väl dekorerad kapten också med. Han har ju tre Champions League-guld och han har ett som assistent, så han har ju fyra guld och så har han varit med på den här på hög nivå i många, många år.
Ett. Det, ja. Nu när man ska gå in i VM, det känns, det är så förutsägbart.
Ja.
Som du varit inne på.
Jag får säga det.
Ja. Det är åtta lag till kvartsfinal. Man vet vilka. Norge vinner. Och så är det Frankrike och Danmark på de andra medaljerna.
Men kan inte Sverige vara...
Det är ju dock ett topptips fortfarande. Men liksom, av de här åtta som jag har valt ut nu, så är det är inte så mycket emot. Jag tror att det kan vara någon upset då. Men jag säger sju av de här, jag skulle överraska mig enormt mycket om inte sju av de här åtta är där i kvartsfinal.
Men är inte Sverige den här möjliga upseten då? Både liksom, de kan riskera och... inte gå vidare från mellanrundan, men de kan samtidigt liksom slå Tyskland och gå till semifinal. Är inte de liksom en av de här största?
Jag vill se, tar det just på. De är ju inte, det är det med, jag köper, så som det såg ut igår, så håller jag med Per om att Tyskland är favorit i en sån kvartsfinal som det känns just nu. Sen är det många matcher som ska spelas innan dess, men sen är det ju ändå så att varken Tyskland eller Sverige har ju en chans, känns det så, mot Danmark, Frankrike eller Norge. Att det är så tydliga skikt. Så jag får ju hoppas att det bryts ju, men och det har känts så, och vi har ju liksom, vi tippar, vi kör de här poddarna och det blir ju i stort sett så som vi tror. Varje gång nästan.
Ja. Det är som det är.
Ja. Men är det ett du sa ju lite, du var inne på det med Spanien och orolig för dem. Känns som Montenegro, alltså topp 8, men inte det här semifinalchans som de hade. Den krymper toppen damhandboll. Vi ser det på klubbsidan också. Det är alltså de här spelarna, toppspelarna, de spelar i väldigt få klubbar. Jag tror att tar du Norge, Danmark, Frankrike, Sverige också med rätt många spelare i de här klubbarna. Så de möts vecka in och vecka ut. Det är väldigt smalt både klubblagsvärld och landslagsvärld på damsidan. Och
det är det, och det är såklart att det är en oro. Alltså, damhandbollen har ju levt extremt mycket på den här talang som var från de som är födda från 89 till 93 egentligen, alltså, och många av dem är fortfarande kvar, men jag som följer det till då, vi ser inte, klart, vi såg Scaglione är ju en sån som såklart liksom, Sara Buktit, de finns ju här, men det finns ingen talangmassa som det fanns då när de här kom fram, och de här kom ju då fram, för det är ju 15 år sedan snart som de här kom fram, de här, det är Christiansen, Mörk, det är ju Anna Sen, det är ju Anna Gross, alltså det är ju alla, då hade alla länder den typen av talanger som kom fram, och då var ju också landslagarna mycket, mycket bättre. Jag kunde ha rabblat Och vi har ju våra med Jamina, Lagerfist, Lindblom. Men alla länder hade en 4-5 sådana som nu liksom har varit kvar. Pinot och liksom, ja, jag vet inte, namedroppa mer. Men, och det som är ju, det kommer inte fram den talangbasen längre som vi gjorde då. Nu var ju den kanske exceptionellt, men damerna har ju också hållit en så pass hög nivå och håller ju fortfarande en extremt hög nivå på Champions League exempelvis, som är ju stentufft idag med 6 lag, men där nästan de allra bästa spelarna spelar. Och samma på landslagen. Det är ju ungefär samma sak då. Och det är en oro. Det är ingen bra utveckling.
Nej, och går vi backa vid 10 år, det låter ju länge 10 år, men det känns som det inte var så länge sedan, så hade vi ju på landslagsnivå, vi hade ju Rumänien där uppe, vi hade Nederländerna var en nivå högre än vad de har varit de senaste 3-4 åren. Spanien spelade VM-final 2019, va? Det var ju ändå de. Nu har vi ju Ryssland borta, ja, av
där också. Känn. Ja. Men de var ju också där, alltså, de var ju där med att bidra med kvalitet. Det kan man ju säga, ja. Även om de är aggressionsmakt, så de var ju ändå där med kvalitet inom handbollen. Det går ju inte, kan man inte ta ifrån dem. Du hade Slovenien på en högre nivå, du hade Serbien på en högre nivå, Kroatien på en högre nivå som de var för några år sedan, även Polen på en högre nivå.
Var det åt hemma? Nej, de gick väl jättelångt 2013. Ja. Sverige inte var med, va? Gick väl Polen.
Serbien.
Vet, de tog,
ja, Polen, medaljer, nej, Polen hade ju några, ja, jag vet, fjärdeplats hade de i och för sig, inga medaljer, men fjärdeplatser, ja. Men så du har ju 7-8 länder som sliter ganska rejält med sin återväxt, som var ju stora hot då för 10 år sedan. För då var alla de här spelarna som kom från den här generationen framförallt, och då var ju de runt 25 då, eller 23, 24, 25 år, de var ju på gång då. Då var ju de där. Och för 5 år sedan så var de ju, ja, då var de ju nästan i 30-årsåldern eller 27, 28, 29 år. Så att man kan ju följa det, och nu börjar de ramla av. Alltså, hälften av dem spelar ju inte handboll längre. Du hade hela det klustret med Polma, med Abbing, med van der Heijden, du hade hela den, Danik Snelder, det var det. Alltså, de fanns överallt.
Men har de... Nej, gör inte det. Det är inte så att, nej, de här har stått i vägen och nu så fort de försvinner så kommer det andra. Det gissar jag att du ser, att det är inte samma.
Ja, men det gör jag, men jag tror också att det var en exceptionellt tid, de 3-4 ålderskullarna, ungefär som vi pratar om Sverige 64 eller Sverige 82. Alltså, det var en exceptionell tid av talanger som då kom fram och som blev kvar och som har liksom styrt och lett världshandbollen både på klubb och landslagsnivå i många, många år. Och dessutom var ju de sena 80-talisterna, fanns ju också otroligt mycket fina spelare. Lekic, Jovanka Radicevic och Damjanovic och alla de här liksom, det fanns ju också där innan, fanns ju någonstans. Så den här generationen kom ju till något starkt. Den här 90-generationen säger man ju ofta, men det är 90-93 ska jag vilja säga, kom ju till någonting som redan var starkt. Nu har ju den varit väldigt stark. 1993 är det inte på samma sätt längre, men det är för få som utmanar också. Det finns ju de som utmanar, såklart, Rijkstad och några till liksom, som Rijkstad är kanske den största vi har fått fram någonsin, men det är också det är fler tapp än vad det fylls på.
Har du någon aning varför det blev så bra årgångar där? Drev de varandra på något vis över landsgränserna, alltså i ungdomsmästerskap och sånt där, eller vad hände, eller blev det någon, var det satsningar i länder, eller tog handbollen ett språng på damsidan?
Jag vet ju bara att Sverige vann ju 2 VM-guld på 92-orna, och det var ju liksom, det var ju kanske de svåraste VM, 90 och 92 mästerskapen var de svåraste att vinna, såklart då. Och där vann ju Sverige 2 stycken. 2 guld vann de ju där i den generationen, med Linn och Karin Strömberg och vad var det mer, Anna Lagerqvist. De var ju där då. Och det fanns ju mer där i den svenska generationen, med Adler och de här tvillingarna från Örebro. Det fanns som kanske inte blev någonting till slut, men det hade ju också, det var ju exceptionellt talangfulla spelare då på den tiden.
Jag vet inte om vi nämnde, jag bara tänkte på de här 90-orna, som om vi kallar dem så. Du har ju Gulden också.
89 i och för sig, men de är ju där i skarven liksom. Det är hon ju. Du har Hagman, Jamina, Bunsen där också liksom. Filippa Idén tror jag. Hon har ju kommit tillbaka igen. Jag tror att hon är där också. I den åldern.
Ja. Ska vi ta och runda av det här, den här VM-specialen?
Mm. Norge blir världsmästare. Det är så vi har vant oss vid att de här tipspoddarna brukar sluta.
Ja. Men då brukar vi ju få rätt också, eftersom de vinner ju mer än vart annat mästerskap. Så. Mm.
Ja, vi gör så då.
Tack för att ni var med. Tack så hemskt mycket för
detta. Det var trivsamt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.